Det är väldigt fint att vara tillbaka här idag. Det känns alltid som att komma hem när man kommer hit. Det är som att besöka sina utflugna barn och se att de överlever. För makaroner och groddar och nudlar. Det här är en välmående församling och det gläder mitt hjärta och se att Gud är större. Och det som är fantastiskt är ju att era tidigare pastorspar Andreas och Anna Weister leder lovsången i min kyrka, i Fridhemskyrkan i Malmö idag. Och när jag såg deras låtval så är det precis samma sång efter predikan här som hemma i Fridhemskyrkan. Så det finns en andlig koppling. Vi försöker alltid ha någon form av johanneskyrkekoppling i vår kyrka. Så att när jag är borta måste vi ta dit Samuel eller något annat. Upplyft nu hjärtan till Gud, varsågod stå igen, och så lyssnar vi till dagens heliga evangelium enligt evangelisten Lukas. Jag säger till er som är mina vänner, låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen, men sedan inte kan göra mer. Jag ska tala om för er vem ni ska frukta. Frukta honom som kan döda och sedan ha makt att kasta ner i helvetet. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte 5 sparvar för 2 kopparslantar, men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågod, sitt. Låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen, men inte göra mer. Vadå inte kan göra mer? Det är väl det värsta som kan hända en, eller hur? Eller? Alltså det är få ämnen som är tabubelagda idag. Någon sa att när människan föds så har hon redan förlorat sin oskuld. För att allting skövlas. Alla medier och samhälleliga fenomen liksom skövlar och ödelägger egentligen alla områden. Det är inte tabubelagt att prata om pengar eller sex eller någonting. Men det som är tabubelagt att prata om är döden. Jag minns, jag tror det var på IKEA Malmö faktiskt vid lunchbordet där så satt mina kollegor och jag tog upp det här intressanta ämnet. Vilka sånger tänker ni ha på er begravning? Det var en isande tystnad, kan jag säga. Och till slut sa någon bara, men håll käften Magnus, prata inte det där. Det är så obehagligt. Man kan prata om allting men inte döden. Trots allt så är döden väldigt närvarande, alltså i tv-serier. Där frossar man ju i död och makabra saker och ting. Men det ligger hela tiden utanför oss själva och berör inte oss, utan det blir någon form av morbid underhållning. Och vi använder massor med eufemismer för att tala om döden. Eftersom vi har några gamla örtomtabor här så ska jag nämna Leif Hagel. Det var en man när jag var pastor i Örtomta. Jag tror han levererade paket eller någonting hem till olika folk. Och så skulle han åka till ett hus och lämna det här paketet och ringer på. Och säger liksom, är Anders Andersson hemma? Varpå kvinnan svarar, nej han har gått bort. Och Leif, det kopplar inte. Så han säger, ja men när kommer han hem igen då? Och sen insåg han, ja han har gått bort. Han har dött. Är vi kristna bra på att dö? Eller kanske man skulle ställa den frågan. Är vi kristna bra på att leva? För de meningarna hör nämligen ihop. En syrisk munk fick frågan varför han aldrig någonsin var nedslagen eller bedrövad. Och han svarade, därför att jag varje dag är inställd på att dö. Och i samband med förberedelserna av den här predikan, det är alltså andra söndagen efter allhelgonadagen och temat är vårt evighetshopp, så plockar jag fram mina gamla böcker och läste om de första martyrerna i kyrkans historia. Och där berättas om en ung mamma, Perpetua, som den 7 mars 2003 efter Kristus avrättas i Kartago, nuvarande Tunisien. Och hon bar en liten bebis i sin famn som hon ammade. Och hon hade fått dödsstraffet uttalat över sig. Och hennes gamla pappa ålderstigna pappa som inte bar på den kristna tron, liksom vädjade, grät, hotade henne, försökte göra allt för att hon skulle avsäga sin bekännelse. Han sa, tänk på din framtid. Men trots bebisen, trots pappans tårar, så går hon in på arenan med upplyftat huvud. Stångas blodig av en vild tjur och sen sticker de svärdet i henne och hon dör martyrdöden. Och när vi tänker på det, i alla fall när jag tänker på det, så är det ju helt otroligt svårförståeligt, världsfrämmande, konstigt att man kan göra detta. Men hon förkroppsligar något av det som Jesus orden idag från Lukas evangelium förmedlar. Vad är det hon har sett? Dagens texter menar jag, ja nu, vi brukar läsa alla tre texter, men ja, ni får hem och läs gamla testamentliga och episteltexten, men de ger oss tröst faktiskt, hopp och mod. De befriar oss från dödsfruktan och ger oss på samma gång livsglädje. De avslöjar livets provisorium och ger oss en förankring i det som är långt mer hållbart och varaktigt. Jag tänkte gå igenom de här meningarna som Jesus säger i dagens evangelium. Han börjar med, till er som är mina vänner. Det är inte undersåtar. När Putin skickar ut sina soldater i skyttegravarna för att slaktas i Ukraina, så är det inte hans vänners barn som behöver åka. De han rekryterar är kriminella som han släpper ur fängelset, eller de som inte tillhör den etniska folkgruppen ryssar som finns i folkrepublikerna långt bort. Det är de som slaktas i skyttegravarna. Och han själv sitter nedgrävd någonstans långt bort i en bunker. Medan däremot Zelensky, Ukrainas president, han är vid fronten då och då och riskerar livet. Till er som är mina vänner. Alltså när Jesus visar på att vägen som vi ska gå kanske kommer vara svår och tuff och till och med leda till att somliga av oss mister livet, så är det en väg som han själv går. Han beordrar oss inte som någon blodtörstig despot som sitter på tryggt avstånd, utan han delar sitt liv med sina vänner. Och vad säger han? Där borta ska ni gå. Nej, följ mig. Vilken är världens bästa tv-serie? Nu får ni inte säga, vad heter den nu då? Nu tappar jag den. Men världens bästa tv-serie är ju The Band of Brothers, eller hur? Många sett den. Vad har hänt, Samuel, sen jag lämnade den här pastortjänsten? Ja, det är jättebra att ta det som ett exempel när ni inte fattar någonting. Det handlar om fallskärmsjägare som slåss mot Nazityskland under stora umbäranden. Och han som är ledare, majoren, heter Richard D. Winters. Och han är alltid längst fram. Han överger aldrig sina soldater. Han var deras vän och ledare. Och det här är alltså en dramatiserad serie. Men sen så klipper de in i slutet de här verkliga personerna. Och då får de höra liksom, Winters, han var våran vän. Han var längst fram. Han gav allt. Han riskerade livet. Och då tänker jag på Hebreerbrevet kapitel 12 där det står så här, vers 1. Ja, jag kan vänta tills ni har bläddrat fram i biblarna. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Till er som är mina vänner, följ mig. Men det andra han säger, låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen men som inte kan göra mer. Paulus skriver till de troende i Korint, i andra Korint, eller första Korintsbrevet så här. Om jag bara hade tänkt på människors sätt när jag kämpade mot vilddjuren i Efesos, vad hade det då tjänat till? Om de döda inte uppstår, Låt oss äta och dricka, ty imorgon ska vi dö. Idag säger vi, låt oss äta och dricka. Vi säger inte, ty vi ska dö. Den kristna tron kan egentligen sammanfattas med ett enda ord. Blicken. Blicken. Paulus formulerar ett sätt att se tillvaron på det här sättet som vi läste. Om jag bara hade tänkt på människors vis. Alltså de flesta, jag ska inte säga här inne eftersom det är en from kyrka, men de flesta i min kyrka är ju praktiserande ateister. Oavsett att vi varje söndag stämmer in i trosbekännelsen. Vi lever för pengarna och tröstar oss med Gud. Och om vi lever i ett slutet universum så är den kristna tron helt meningslös. Det vi gör är totalt bortkastat och kan till och med vara skadligt. Jag hörde någon korkad person en gång säga typ så här att ja, men även om det inte vore sant så är det ändå bra att leva som kristen. Säg det till de troende i Nordkorea. Eller Afghanistan. Eller till Perpetua i Kartago. Paulus säger, gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda av alla människor. Om Perpetua bara hade tänkt på människors vis, då hade hon ju avsagt sig Kristus, fortsatt amma sitt barn och gjort sin pappa väldigt, väldigt glad. Men hennes blick riktades längre. Hon såg någonting större. Hon tänkte på riktigt på sin framtid. Hebreus författare, det här är kanske det bästa han har skrivit. Kom ihåg hur det var förr, kära församling. Kom ihåg hur det var förr. När ni nyss hade blivit upplysta. Ni utstod många svåra lidanden. Ni blev smädade och förföljda och gjordes till allmänt åtlöje. Eller också ställdes ni vid deras sida som behandlades så. Ni led tillsammans med dem som satt i fängelse och ni fann er med glädje i att bli berövade er egendom. Därför att ni visste att ni ägde något bättre och mer varaktigt. Det här är obegripligt. När de kom in och liksom snodde tvn och datorn och soffan. Med glädje blev ni berövade er egendom. Därför att ni visste att ni ägde något bättre och mer varaktigt. Jag kommer på det här i stunden och det brukar alltid min fru bli nervös när jag säger någonting för stunden. Men jag säger det ändå. John Wesley fick höra att hans hus hemma hade brunnit ner. Så sa han, ja, det är ett bekymmer mindre för mig. Gud, ditt hus brann ner. Perpetua. Stavade på orden från Paulus. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härligheten bereder åt mig. Som inte riktar blicken mot det synliga, utan det osynliga. Till det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Blicken, kommer ni återkommer till blicken. Och när, men Paulus säger i mina kortvariga lidanden så är det inte lite snuva och lite skavsår han pratar om. Det är han har lite skeppsbrott 3 gånger, lite på öppna havet ett dygn, fått spöstraff 5 gånger. Han har svultit och frusit och hotats och alltihopa. Det är kortvariga lidanden. Han såg något. Och det handlar inte om verklighetsflykt. Det handlar inte om att vi ska förtränga och förneka livet och bara leva för någonting som komma skall. Utan det är först när vår blick är riktad rätt som vi kan leva livet här och nu fullt ut i glädje och salighet och i tacksamhet och i uthållighet och med ett levande hopp. Är det någonting som kännetecknar Paulus så är det ju inte att han är en dödslängtande dystergök. Varenda brev, inte minst Filipperbrevet som han skriver när han sitter i fängelse, präglas av vad då? Vilket ord? Glädje. När den katolska kyrkan firar ett av sina helgon, Martin av Tor som dog 397, så sjunger man följande antifon till hans minne i den gudstjänsten. Mödan slog inte ner dig. Döden kunde inte besegra dig. Du fruktade inte att dö. Du vägrade inte att leva. Hör ni? Du fruktade inte att dö, men du vägrade inte att leva. Det tredje som Jesus säger, ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Inte de som bara kan hugga huvudet av dig, utan det är någonting annat. Döden är inte det värsta som kan drabba oss. Den kan aldrig få sista ordet i vårt liv. Om nu dödens makt är bruten, då bör man ju ställa sig frågan, vem är det då som har den absoluta makten? Vem är det då som får sista ordet i vårt liv? För när rädslan för döden präglar våra liv, då kommer vi alltid leva förkrympta liv. Ständigt rädsla och en fåfäng jakt över det som ändå kommer tas ifrån oss. När rädslan dominerar våra liv, stänger våra hjärtan. Och det påverkar allt. Det påverkar hur vi hanterar våra relationer, våra pengar, oss själva och hela skapelsen. Så dödsskuggan vilar och tar sin rot eller tar sin boning i rädslan. Rädslan över ekonomin gör att vi inte vågar leva i generositet. Rädslan över främlingar, han kan ju vara farlig. Säger ni till era barn, prata inte med några okända. Vad lär vi dem då? Det gör att vi inte lever i gästfrihet. Rädslan över vad andra tycker och tänker om oss får att lögnaktigt slipa på vårt varumärke och leder till att vi inte vågar leva i transparens, öppenhet och svaghet. Rädslan över att förlora leder till våld så att vi inte vågar gå fredens väg. Tänkte ni på att det var lite märkligt det Jesus sa idag? Frukta honom! Var inte rädda. Har du blandat ihop utkasten? Frukta honom! Var inte rädda. Alltså gudsfruktan befriar oss från alla våra rädslor. När vi sätter honom först i vårt liv så baseras det ju inte då på någon outgrundlig skräck eller att det här är en märklig makt som man inte fattar sig på, utan den teologiska grundbulten för gudsfruktan, det är att sparvarna inte är glömda av Gud. De här sparvarna som säljs i multipack för några ören. Men Gud känner dem, säger Jesus. Alltså det som ingenting är, som inte har något värde. 5 sparvar för 3 öre och Gud känner dem. Och så kommer då orden, så var inte rädda. Ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Hallå? Är inte det gott? Vi fruktar inte Gud för att han är en kallt, teknisk, allsmäktig person, utan för att han är den gudomliga kärlekens allmakt. Han är den enda som på allvar bryr sig om oss och älskar oss och är den enda som har makten att rädda oss i vårt liv och förbi döden. Till och med hårstråna på våra huvuden är räkna. Och när jag tittar ut över samlingen så märker jag att Gud har lite lättare för vissa huvuden än andra. Tom, 0. Vad handlar det om? Att våra hårstrån räknar. Alltså full kännedom. Ständig närvaro. Den gudomliga kärlekens allmakt. Det är han, inte döden, som kommer få sista ordet i våra liv. Han är den enda som är Herre över levande och döda. Och han känner med sparvarna, och hur mycket mer känner han då inte för oss. Därför är det honom vi fruktar. Det är få förunnat att vara levande ända tills man dör. Det är först när vi lever våra liv i Guds fruktan, där vår blick är riktad mot den stora, sanna verkligheten, som vi kan leva livet här och nu fullt ut i färg. Oavsett om livet blir kort eller långt. Vi kan leva livet fullt ut utan att lamslås av dödsfrukten. Jag säger inte att vi inte kommer vara rädda eller bekymrade eller tycka att det här med döden, som är ändå en okänd makt i vårt liv, inte liksom skrämmer oss. Men Jesu död och uppståndelse, som är en historisk verklighet, har förvandlat döden till en helvetisk undergång till en salig övergång. En av katolska kyrkans mest populära och beundrade helgon levde i Frankrike. Hon kom in i klostret, tror hon ljög om sin ålder. Så hon lyckades smita in där, kanske bara när hon var 13-14 år. Hon heter Thérèse av Lisieux. Hon lever där instängd inom fyra murar och kommer påverka hela världen med sitt liv. Hon dör i tuberkulos när hon är 24 år gammal. Hon säger: jag dör inte. Jag träder in i livet. Alltså, smärtan och sorgen hos oss som blir kvar försvinner ju inte eller förminskas. Fortfarande är döden en bitter fiende. Men för de av oss som får bryta upp, så är det en glädjerik bröllopsdag. Jesus talar i en liknelse just om detta. Och det var någon som sa: vad händer vid vår dödsstund? Och då viskas det i vårt inre de här Jesusorden: din brudgum är här, kom ut och möt honom. Mödan slog inte ner dig. Döden kunde inte besegra dig. Du fruktade inte att dö. Du vägrade inte att leva. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.